Innan vi går in på det här skulle jag säga en annan sak. För jag tänkte på en sak på vägen hit. Det finns ingenting, tror jag, som är så förödande för sann kristendom som att vi lär oss en massa saker teologiskt och sen finns det inget andligt liv. När vi läser om hur Jesus vandrade med sina lärjungar i evangelierna under 3,5 år. Han lärde dem en massa saker. Och de hade ju en bibelskola som vi har här, men en 1000 gånger bättre. Det var ju Jesus själv som var det. Jag menar, vem kunde förklara skrifterna bättre än han? Han var ju ordet själv. Och lärjungarna liksom fick växa i kunskap, lära känna honom och så här. Och det var många gånger de inte begrep vad det var frågan om. Och så Jesus dör och uppstår och då får de välkomna. De får lite mer ljus över vem han är, för de förstod att han skulle dö för deras synder. Men det var ju fortfarande så att de ännu inte var redo för att dela det här med andra människor. Det var det jag kände när jag tänkte på vägen hit, att vi samlas så här en gång i veckan under ett helt år. Det är ju fantastiskt att få läsa Bibeln tillsammans. Men jag känner fortfarande att jag vill höja ett varningsfinger till oss allihopa, till mig själv också. Om inte det här som vi lär oss på något sätt får liv, då är det inte, alltså det leder ingenstans. Att läsa om det bara, och det inte tar tag i mig och Gud inte rör vid det på något vis, då kommer vi ingenstans. Det är därför vi ser i Bibeln sen att trots att de hade lärt sig allt och var ju bättre förberedda än någonsin, så säger Jesus redan att innan han far upp till himlen: nu ska ni stanna i Jerusalem, för jag ska sända er en hjälpare. Och då pratar han om den helige ande. Och utan att gå in för mycket på vad Jesus var ute efter. Men det Jesus ville göra, det var att bland annat, mycket annat, att den här kunskapen man har fått måste kompletteras med ett andligt liv. En del människor lägger fokus bara på liksom liv och upplevelser så här, och det leder ju i ett dike. Sen har vi de som bara lägger fokus på kunskap och har inget liv. Det är ett annat dike. Ja. Den bibliska vägen är, och då balanserar vi på en knivsegg, att vi har både ordet och anden. Det går hand i hand. Och jag känner på vägen hit att alltså, måtte det bli så att det vi lär oss, att Gud får välsigna det. Att det får liksom börja brinna och bubbla inombords. Så att det här, det blir något mer än bara torra föreläsningar. Så att säga. Är ni med på vad jag är ute efter? Jag tror inte, det finns ingenting som är så förödande för biblisk kristendom. När det bara blir död kunskap. Att Gud måste få verka i det här också. På något vis. Det var min tanke.
Bokstaven dödar, står det någonstans.
Ja, just det. Precis. Men anden ger liv. Ja. Precis. Alldeles riktigt. Hand i hand, ordet och anden. Det känns viktigt. För att, ja, jag hoppas att när vi närmar oss slutet på det här, att Gud ska göra någonting med oss. Att det får ta fart liksom. Allt vi har läst, att vi får känna att nej, men nu föll alla pusselbitarna på plats. Och så får Gud också röra vid oss så att vi får ett helt nytt liv med honom och i församlingen. Och vi kan börja vinna människor för Jesus och så här. Det är ju vad vi vill. Men till ämnet idag. Det är tredje gången vi pratar om församlingen. Och något som är viktigt när det gäller församlingen, det är att församlingen är en enhet. En bild som Jesus använder, eller som Bibeln använder väldigt mycket, är att församlingen är en kropp. Om du tar en såg och sågar av en kropp någonstans och sen försöker få den att samarbeta, så vet du att det går inte. Kroppen dör till och med. Va? Men om inte benen och bålen sitter ihop, så är det kört på något vis. Va? Och kroppen ska vara enig. Och Jesus lär oss det också. Jag vill börja med att läsa Johannes evangeliet kapitel 17. För där, innan Jesus ska gå och dö på korset, så ber han för församlingen. Och jag talade över det här i Runtuna för inte så länge sedan. När Jesus ber för församlingen. Och då påpekar jag det att av alla de böner vi kan hitta som finns i evangelierna som Jesus ber själv, ordagrant, så är det här den längsta. Jag satte mig och räknade en massa böner. Jag kom fram till att jag tror det var 623 ord eller någonting i den här bönen som Jesus ber. Och det är nästan 10 gånger så mycket som Fader vår. Som Jesus bad vid ett annat tillfälle. Och här ber Jesus jättemycket för sina lärjungar innan han ska gå till korset och lida. Och då står det i vers 16 till 23 så här. Han säger om dem, lärjungarna. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig, har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem som du har älskat mig. Här finns jättemycket att säga. Men det som är intressant för oss just nu det är hur Jesus använder ordet ett. Han beskriver sin relation med sin far i himlen på många ställen. Han säger jag och fadern är ett. Och då menar Jesus att han till sitt väsen är ett med fadern. Jag menar, Jesus är också Gud. Men det har också att göra med gemenskapen, sammanhållningen mellan de här två personerna i gudomen. Fadern och sonen är ett, med ett sinne. De drar åt samma håll, de tänker lika och så vidare. Va? Så det är ett. Och nu ber Jesus att hans församling ska utmärkas av samma enhet som han själv och fadern har. Han nämnde faktiskt samma bild när han talar om de två ska bli ett, om man och kvinna. Det är samma ord, ett. Va? Just det här att det är en organisk enhet. Va? Även om det är olika människor så vill Jesus att vi ska vara ett. Och det är det han ber om. Och det här plockar många människor fram och säger att ja, vi måste sträva efter att vara ett och i församlingarna. Och så har vi ekumeniska möten och vi försöker samla alla under någon slags paraply. Och så tänker vi så här att jo, men nu är vi tillsammans, då är vi liksom ett. Va? Men det är goda intentioner bakom det. Men jag tänker lite annorlunda, det här får ni pröva. Jag tänker så här. Om Jesus ber om någonting till sin fader så får han alltid bönesvar. Det finns inga böner som Jesus sände upp som inte fadern svarar ja på. Till och med i ett semanget. Sker din vilja inte min. Så blev det också. Jesus fick gå till korset. När Jesus står utanför Lazarus grav och kallar ut honom så säger han precis innan. Fader, jag tackar dig för att du alltid hör mig. Så när jag läser den här bönen som Jesus ber om att hans församling ska vara ett. Då drar jag slutsatsen. Om fadern älskar sonen och ger honom allt han ber om. Då är det så. Guds församling är ett. Det är min utgångspunkt. Vi är det. Förstår ni vad jag tänker? Istället för att Jesus ställer upp en önskelista och säger jag skulle vilja att mina lärjungar strävar åt det här hållet. Så har Gud, fadern, faktiskt gett sin son svar på bönen och gjort de troende till ett. Att det inte fungerar ibland, det är en annan sak. Men jag vill börja där. Så allt det här som Jesus ber om. Ibland börjar vi i fel ända när vi funderar på vår kristen församling. Vi kanske tänker att de har en kyrka. De kallar sig kristna. De samlas till gudstjänster. De gör sig så. Vi ser på det här yttre. Va? Men jag tror att man ska vända på det och så ska man titta på de saker som Jesus ber om här. Vad ber han om? Om man tittar igenom alltihopa. Jag har skrivit upp några saker. Han ber om att församlingen är hans församling. Förstår ni vad jag tänker då? Så det börjar inte med att Jesus gör en lång önskelista. Jag hoppas att han ska bli ett. Utan de är ett. Ni kanske har varit med någon gång. Man är någonstans. Träffar på en människa man aldrig har träffat förut. Så börjar man prata lite grann. Och plötsligt känner man liksom. Här finns någonting. Jag var med om det en gång. Vi skulle dränera huset till Lindesberg. Och så hade jag tagit in en massa offerter. Och han som var billigast, jag ringde honom först, men han var så konstig telefon, så att jag tänkte, nej, jag tar inte han. Men när jag gick och funderade på det så tänkte jag, nej, jag ska nog ge honom en chans till. Och han kom dit och började gräva, och en av dagarna var jag hemma, då bjöd jag innan på kaffe och sa, vill du inte ha lite kaffe? Men jag sitter och pratar så känner jag att det är en speciell tanke. Är du kristen? Ja, jag är pingstvän, sa han. Alltså det var helt oförklarligt. Alltså vi är ett. Det finns, man kan känna när man träffar någon som man aldrig, och helt plötsligt känner man, jag kan ge mitt liv för den här personen. Det är en broder i Herren. Jag tror att det ska vara på det viset. Mm. Så vad kan vi göra då när vi inte tycker att det är enigt då? Jo, då naturligtvis ska vi sträva efter det. Men det, min poäng är att församlingens enhet är ingenting församlingen själv kan producera. Den är alltid ett verk av Gud. Men församlingens uppdrag är att så långt de förstår sträva efter att bevara den enhet som redan finns. Förstår ni vad jag menar? Jag skulle aldrig kunna se till att jag vinner 1 000 000 kronor på lotto. Jag har inga möjligheter att göra det. Men om någon annan ordnar så att jag vinner 1 000 000, då kan jag ju göra vad jag kan för att inte slösa bort de pengarna. Förstår ni vad jag menar? Så att det är någon annan som står för att producera den här enheten. Och sen får du och jag som tillhör Guds församling sträva efter att bevara. Är ni med på vad jag tänker? Och då vill jag hoppa till Efesierbrevet 4. För där står det om det här. Jag såg att det ringde alldeles nyss. Det var Vattenfall som ringde mig. Jag har ingen lust att prata med någon. Jag vet att de inte ringde mig själv. Det var en försäljare som ringde där från hemdagen och undrade varför jag hade bytt elleverantör. Du sa, jag är arg på er för ni har höjt priserna. Ja, sa han, okej. Ja, det var de som ville ringa och bråka med mig. Men jag har ingen lust att prata med någon. Efesier 4, och då står det i vers 3-6 så här. Och då talar Paulus till församlingen. Det säger han, var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Ser ni att han säger bevara, va? Mm. Och så beskriver han vad det är. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Så församlingens enhet är en produkt av att Jesus har bett att församlingen ska vara ett. Sen får församlingen i den heliga andes kraft med Guds hjälp arbeta för att bevara enheten. Det är en väldig skillnad, tycker jag. Det är en väldig skillnad. Ja. Läser man första Korinthierbrevet. Korint var en stad i Grekland där de var oense om det mesta, höll jag på att säga. I församlingen. Och då får Paulus tillrättavisa dem. Och det står i första kapitlet. Jag måste ha skrivit fel här. Det där stämmer inte. Jag har skrivit första Korinthierbrevet 1-2. Men det är det inte. Utan det ska vara vers 10. Det står fel i utkastet där. Vers 10. Mm. Och i min översättning här så står det, då säger Paulus så här, han talar om splittringstendenser. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta strider förekomma bland er. Utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Läser man Bibel 2000s översättning så är den lite bättre här. Därför att det står så här, jag läser från utkastet. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Alltså, när det uppstår splittringar i församlingen, då har man alltså tappat bort den enhet som fanns från början. Alltså församlingen är i sin natur ett. Sen kan det komma in saker som stör den enheten, men då är det inte så att man ska uppfinna den igen, utan man ska återvända till den enhet som faktiskt finns. Är ni med på vad jag tänker? Mm. Om jag och min hustru får bekymmer i vårt äktenskap, så när vi ska lösa det, då löser vi inte det genom att vi gifter oss en gång till, för vi är redan gifta, utan vi gör ju upp våra förehavanden så att vi återvänder till den relation som redan finns. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, så att det är vad vi kan göra som Guds församling. Vi kan bevara den andliga enheten. Och hur gör vi då det? Jag vill hoppa tillbaka till Jesu bön. Den bön som han bad i Johannes 17. Så när han nämner det här med enheten, så säger han någonting som är otroligt viktigt. I Johannes 17 och vers 20. Det som är intressant här, det är att här hade Jesus 12 lärjungar. Jag vet inte om Judas hade, nej, han inte gett så. Han hade 12 lärjungar. Och det var de han bad för i första hand. Men han nämnde faktiskt dig och mig. Det missar man lätt. Men i 20 versen nämns du och jag. Om vi nu tror på Jesus. Då står det så här. Inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Här tittar Jesus långt in i framtiden. Och så ber han för alla som på grund av vad de 12 lärjungarna sen skulle berätta om Jesus, skulle komma att tro på honom. Det är ju fantastiskt. Mm. Inför sin korsfästelse har Kristus bett för dig och mig att vi skulle vara ett. Va? Det är ju jättemärkligt. Alltså. Mm. Så här är vi inkluderade i Jesu förbön. Men sen vad det är som är grunden för den här enheten, det är deras ord. Alltså det som lärjungarna sen skulle föra vidare, det som Jesus hade lärt dem. Det är grunden för det vi skulle tro på. Och det där är liksom jätteviktigt när vi ska bevara den andliga enheten. Vi läste i Efesierbrevet förut om det här med en fader, en tro, ett dop och så vidare. Att det är apostlarnas ord, det som Jesus förmedlade till dem som de skulle gå ut och tala om för hela världen. Det är grunden för enheten. Så att när vi ska bevara den andliga enheten, så måste vi alltid tänka så här då. När det uppstår någon slitning eller sånt där, måste vi tänka, okej, vad har vi lärt oss av Nya Testamentet? Vad har vi lärt oss av de apostlar som Jesus utsåg? Vad skrev de ner att Jesus sa? Är ni med på vad jag tänker? Mm. Så att apostlarnas ord var det som sen la grunden, så att säga, bredvid gamla testamentet, profeternas skrifter. Så var det apostlarnas ord som var grunden för vad församlingen skulle tro. Och får man bekymmer, så får man hela tiden återvända dit. Va? Hur var det nu egentligen? Vad sa de? Och det här är jättetydligt sen i den första kristna församlingen. Apostlagärningarna 2 och 42. Nu har ju den helige ande fallit. Lärjungarna har fått liv i all sin kunskap. De har predikat om Jesus. 3000 människor har kommit till tro, står det. Och då står det i om de troendes gemenskap i Apostlagärningarna 2 och 42 så här. De höll troget fast vid vad då? Apostlarnas lära. Det var apostlarnas lära, de 11. Judas fanns ju inte med det längre, men de 11 plus en till 12. Då. Det var det som var liksom grunden för det de fick tro på. Och det är nog det viktigaste sättet för oss att bevara den andliga enheten. Nämligen det att vi ser till att vi håller oss till det som står skrivet och ingenting annat. Va? När vi börjar flyta ut i andra saker, då kan det bli väldigt, väldigt bekymmersamt. Va? Så vi får hela tiden ställa frågan, vad står det skrivet? Vad står det skrivet? Men Jesus är i många ställen i evangelierna blir frestad av djävulen. Så svarar han alltid med att citera gamla testamentet. Han svarade alltid med att citera någonting från de skrifterna. Och när fienden försökte med ett annat knep då komma och använda ett bibelord mot honom, då säger Jesus, det står också skrivet. Alltså det var helheten i det här som var det viktiga. Bara komma med en bibelvers i det här, det räcker inte. Man måste ha någonting mer med sig. Så det är en sak som vi ska ansluta oss till. Det här är vårt grunddokument. Ni vet, människor antar en massa handlingsdokument och värdegrunder och allt möjligt sånt där. Det här är vår sådan. Vi har haft den i 2000 år. Det är vår värdegrund, vårt grunddokument. Vi behöver ingenting annat. Vi hoppar väldigt mycket fram och tillbaka, men vi återvänder till Efesierbrevet 4 igen, för där står en del om vilken typ av frågor vi ska ha andlig enhet i. Jag nämner Paulus som allra viktigast, Efesierbrevet 4, vers 4-6. Och då talar han där om att vi ska ha en gemensam kropp, en församling, alltså en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop och en Gud. Alltså i de stora andliga frågorna, vem Gud är, hur man blir frälst, vad det innebär att komma till himlen, dopet i vatten, dopet i den helige ande, församlingsgemenskapen, andens sammanhållande. I det här så ska det finnas en läromässig enhet. Vi ska tänka likadant när det gäller det. Nu vet vi att vi människor tänker lite olika så här, va? Men i de stora frågorna så tror jag att där behöver vi ha en fullständig enhet. Och de små frågorna en ganska stor frihet. Speciellt när det gäller en del, vad ska vi säga, samvetsfrågor. Det som var aktuellt på den här tiden var till exempel, fick man äta kött som sålts på marknaden? Eller vilken relation skulle man ha till vin? Eller hur, ja, lite såna här saker. Det var sånt som man brottades med på den här tiden. Det kan finnas andra saker här nu. Men när det gäller de stora frågorna. Vem är Jesus? Hur blir en människa frälst? Vad är församlingen? Vad innebär det att han har dött på korset för våra synder? Det måste vara en fullständig enhet. Det går liksom inte att ändra på det. Det blir väldigt, väldigt konstigt då. Så full samsyn i de stora frågorna och frihet i de små tror jag är viktigt. För då bevarar vi den andliga enheten. Mm. Sen nämner en annan sak där i samma text som är väldigt viktig. Han talar om att vi ska vara ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. I församlingen ska råda frid mellan dess medlemmar. Strid och upprördhet och annat är inte riktigt vad Gud har tänkt. Men i och med att vi har frid och får vi några tvister så gör vi upp dem. Så vi kan sluta fred med varandra. Jag behöver väl inte säga det att historien är full av församlingar som har liksom gått under på grund av personstrider och partibildningar och sånt där. Och det har kanske inte alls haft att göra med att man har haft olika uppfattningar eller lärofrågor. Utan man, det har varit personkemin, så har det skurit sig och sen har det liksom varit så i 30 år och allting har bara barkat iväg. Ja. Men vi ska ha frid. Och känner man att man har något otalt med någon så säger till och med Jesus det att det är ingen idé att du kommer till altaret och bär fram din gåva innan du har gjort upp med den. Gå och gör upp med den du har något otalt med. Så att det liksom blir frid. Jätteviktigt. Förutom frid så talas det också om längre fram i samma kapitel. I 15 versen. Då säger han: vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt, så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Förutom då en gemensam läruppfattning i de stora frågorna. Så behöver församlingen präglas av frid och kärlek. Ni kommer kanske ihåg det, men för ett och ett halvt år sedan eller någonting så kommer jag ihåg att jag predikade den här texten. Vi vet att vi har gått över från död till liv, för vi älskar bröderna. Alltså just den här kärleken i församlingen är ett bevis för att Jesus faktiskt har gjort någonting i våra liv. Om vi inte älskar varandra, det är ett bevis för att han inte har gjort någonting. Så är det faktiskt. Om vi hatar varandra och klöser varandra och bråkar, då är det ett bevis för att någonting saknas i vår frälsning. Så är det. Så att fridens och kärlekens band, detta ska prägla församlingen. Och när det gör det, då bevaras den andliga enheten. Det står att kärleken överskyler många synder. Inte det här att man lyfter på mattan och sopar under, det är inte kärlek. Va? Men det handlar om att kärleken gör att många synder blir förlåtna. Va? Man gör upp saker och ting. Och även om man tycker att man blir fruktansvärt kränkt, så är man villig att förlåta det. För att det finns någon som har burit alla stora synder. Något av de största bekymren i alla typer av mänskliga gemenskaper, kanske församlingen också, det är det här att vi tror att vårt största problem är andra människor. Men vårt största problem är alltid vår relation till Gud. Väldigt ofta hänger vi uppåt på, va? Men han sa det, hon gjorde så och jag blev så kränkt. Ja, det var inte rätt. Det är ett problem. Men mitt största problem är inte allt ont människor har gjort mot mig, utan det är det onda jag har gjort som jag behöver få förlåtelse för. När jag inser det, då inser jag att jag måste förlåta alla andra. Hur ska jag kunna hålla kvar agg mot någon när jag har fått allting förlåtet själv? När man inser det, då inser man att då måste jag älska dem som tillhör församlingen. Jag kan tycka allt möjligt om dem. Och de kan ha personlighet och intresse som inte stämmer ett dugg överens med mig, men vi är ett. Vi är ett ändå. Ja. Och det här är en bra kombination. Vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen. Väldigt ofta vill människor välja kärlek. Översmetande. Ingen liksom fast struktur eller någonting. Eller också bara kall och hård sanning. Men Bibeln säger att vi ska både och. Kärlek och sanning. Det står ju om Jesus när han trädde fram. Att han var full av nåd och sanningen. Han visste hur man skulle kombinera det bästa. Gränslös förlåtelse, men också en kompromisslös sanningssägare. Och ingen har lyckats kombinera det på ett bättre sätt än Jesus. Det ska vara likadant i församlingen. Här ska vi vara öppna med allting. Det ska ju vara, men ändå väldigt noga med att saker och ting går rätt till. Förlåta och älska och hålla fast vid sanningen samtidigt. Och sen någonting som alla pastorer behöver lära sig. Första Korinthierbrevet 3. För Korinthförsamlingen var en sån där församling. De hade jättemycket. Det var en fantastisk församling. Men de hade också stora problem. Och ett av de stora problemen var just partibildning. De höll inte ihop, utan de delade upp sig. Bland annat kring sina favoritpredikanter. Och då står det i första Korinthierbrevet 3 från vers 1 till vi läser en liten bit. Och även fast Paulus nu ska jag ta dem i örat, så kallar han dem för bröder. Det är ett bra sätt att tillrätta vissa folk. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Han menar de lever för mycket fortfarande som de gjorde förr, innan de blev frälsta. Och varför då? Jo, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan säger, jag håller mig till Apollos. Apollos var en resande predikant den här tiden. Är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men det var Gud som gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare. och ni är en Guds åker, en Guds byggnad, kan jag säga det. Alltså deras bekymmer var det, de höll sig till sina favoritlärare liksom, istället för att inse att det är inte pastorn eller predikanten eller det är inte det som är det viktiga. Vem är det som är centrum i församlingen? Ja, men det är ju Kristus. Det är honom vi håller oss till. Vi delar inte upp oss och håller oss till några speciella. Glöm Robert Granat, glöm allt sånt där, glöm alla namn till predikanten. Det är Jesus som ska äras och upphöjas. Sen ska vi vara glada för dem ibland då, som förkunnar ordet, och vi kan bli välsignade av det. Men vi får aldrig förlita oss på dem. Det får vi aldrig göra. Det är inte de som ska bära oss, det är Kristus som är klippan som ska bära oss. Det hade inte de förstått. De höll sig till. Och det får man inte göra. Men när man läser om det så är det väldigt intressant att se att när det gäller att bevara församlingens enhet, så när vi tittar på de bibelord, det finns fler som handlar om det här, så handlar det väldigt lite om organisation. Alltså det handlar inte om, se till att ni har en bra styrelse nu och att ni har församlingsmöten och att ni organiserar er med de här kommittéerna eller att ni tillhör ett sånt här samfund eller något sånt där. Det sägs aldrig ha någon inverkan på enheten, även om sånt kan vara bra. Utan det vi har läst här, det är andliga frågor. Det har med kärlek och frid och sammanhållning och en gemensam lära att göra. En vilja att förlåta när det går snett. Så det andliga världen. När församlingen är ett, det bad ju Jesus, då ska världen förstå att du har sänt mig, sa han till Fadern. Så den slutsats man kan dra, det är när församlingen är enig, då finns det möjlighet till tillväxt. Att människor kommer till tro. Och att de som redan är troende växer i Jesus. Tillbaka till Efesierbrevet igen. Kapitel 4. Det kapitlet är jättebra, för den överskriften, enheten i Kristi kropp. För då har vi läst precis där att var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Vi ska en kropp, en ande, ett hopp, en kallelse, en tro och så vidare. Och då pratar han om vilka gåvor som Gud har gett till församlingen. Och så säger han då från vers 14 så här då. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människor bedriver sitt falska spel och sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen. När vi gör det, vad händer då? Och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Den fogas samman och hålls ihop. Ja, det här vill jag läsa. När församlingen håller fast vid sanningen i kärlek, då växer den. Vad det handlar om här i första hand i kvaliteten. Alltså du och jag växer till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Vi mognar som kristna. Att bli en kristen, det är precis som att födas, va? I världen. Man är en bebis först. Man har inte koll på någonting. Man behöver föräldrar som hjälper en och ger en mat och tar hand om en. Sen lär man sig krypa och så lär man sig gå. Och sen efter ett tag så blir man stor och stark och då kan man ta hand om egna barn själva. Det är precis så det är att vara en kristen. Vi föds och så växer vi. Och när församlingen är enig, då växer människor. Då lär sig människor att det blir liksom en drivhuseffekt på något sätt. När församlingen inte är enig, då växer människor inte. Så det bästa vi kan göra för att människor ska växa, det är att vi ser till att församlingen mår bra. Ta en fårjord till exempel. Om herden, menar jag, tar hand om sin fårjord, vad händer då? Ja, men de förökar sig, de blir fler. Han ser till att det inte kommer några skadliga fästingar på dem och han leder dem till vatten där de finner ro och de får äta grönt gräs och dricka bra vatten och allt det här. Ni förstår bilden, va? En fårjord som mår bra, den kommer att växa. Både det att varje enskild får naturligtvis mår bra och kanske lägger på sig, blir runda och goa och det blir fin ull och allt det här, men de blir fler också. Och att de blir fler i Kvantitativt avseende, det ser vi av apostlagärningarna. Det tittar vi där snabbt. Där var vi alldeles nyss. Vi läste kapitel 2. Då läser vi från 2:42 upp till 47. Och det står om de här att de höll troget fast vid apostlarnas lära i gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar, allt vad de ägde och delade ut till alla vad, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande uppriktning. Innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Sen kommer det. Och Herren ökade varje dag, eller var dag, skaran med dem som blev frälsta. Här beskrivs då den här eniga gemenskapen. Och vad leder den till? Den leder till att människor kommer till tro. Om de är ett, sa Jesus, liksom vi är ett, då ska världen tro att du har sänt mig. Så att en kärleksfull gemenskap som bygger på det här som vi har läst. Apostlarnas lära, de hade gemenskap. De delade med sig materiellt till varandra. De var glada, står det. De prisade Gud och de möttes endräktigt. Det där är intressant, va? Det fanns en djup enhet. När det sker, då kommer människor till tro. De själva växte och andra blev frälsta också. Ofta tänker vi, och det är rätt. Det är rätt att tänka så här. Hur ska vi nå ut så vi kan berätta för andra människor om Jesus? Det är alldeles rätt att tänka så. Och vi ska tänka mer på det. Och vi ska be Gud visa oss vägar. Men det finns ett sätt som vi kanske inte tänker på väldigt ofta. Det är nämligen att vi gör allt vad vi kan för att församlingen ska må bra. Då sker det här på något sätt automatiskt. Och det får inte stå liksom i motsats till att vi gör kanske riktade insatser och vi vittnar om Jesus och så här. Men när vi gör vad vi kan för att församlingen ska må bra, då kommer det här på något sätt att komma som frukt. Att människor kommer till tro. Och där har församlingsledningen en väldigt stor uppgift att se till att församlingen mår bra. Sen då slutligen, några saker som kan orsaka då oenighet som vi behöver vara vaksamma på. Jag har skrivit upp några saker. Tre grejer där tar vi innan vi ska avsluta. Romarbrevet varnar Paulus för splittring. Jag gjorde en sökning på ordet splittring i Nya testamentet. Och om man struntar i det som står i evangelien och bara tar apostlagärningarna och breven, så är det de här tre man hittar i min översättning här. Och det står i Romarbrevet 16 och 17 så här. Det är väldigt starka ord Paulus använder här. Och det här får vi ta till oss också. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall i strid med den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Till sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Här varnar Paulus för människor som kommer med andra läror in i församlingen. Och därigenom splittrar den. Här måste man vara mycket vaksam. Då kan man prata om väktare på muren. Alltså människor som står och spanar ut och ser att nu är det något som närmar sig där. Här behöver vi vara lite misstänksamma. Va? Så när det uppstår splittring i församlingen, det första man kan fundera på det är detta. Okej, vad har undervisats om detta tiden? Vad har sagts från talarstolen? Varför predikanter som har varit här? Ibland kan man hitta orsakerna där. Och då kan man behöva gå tillbaka och korrigera det. Och då får man läsa Bibeln mer noggrant då. Och så får man vända om då så att säga, på det området. Det är en sån sak. En annan sak som vi kanske inte tänker på, det är brist på omsorg Första Korinthierbrevet 12 och 25. Och där talar Paulus om församlingen då som en kropp. Vet, en kropp har olika lemmar. En del lemmar blygs vi för, andra visar vi gärna upp. En del lemmar är starka, andra är svaga. En del får jobba mycket, andra lite. En del måste underordna sig andra och så vidare. Men då säger han här i vers 23 kan vi läsa, nej, vers 22 kan vi läsa från. Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Innan vi läser vidare. Du som tycker att du inte har något att bidra med i församlingen. Det här ska du ta till dig. Du är mer nödvändig än alla andra. Trots att du tycker att du är svag. Läser vidare. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder. Lyssna nu. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Den här omsorgen mellan lemmarna i kroppen, särskilt de som är de svagaste delarna, det är något som förhindrar splittring. Och när man kan fundera på någonting som kan orsaka splittring är just att de som är svagast inte får den omsorg de behöver, till exempel. Och där ser vi apostlärningarna sen när det blev bråk i kapitel 6 att det var en viss grupp änkor som tyckte att de blev förbesedda vid den dagliga utdelningen för man hade socialhjälp på den tiden då. Och här fanns det en risk för att någonting skulle kunna bli ett stort problem. Och då gjorde man en insats för att lösa det där. Och sen la sig problemen. Och ännu mer människor blev frälsta. Men just den brist på omsorg kan också vara en orsak till att kroppen blir uppdelad. En del känner sig inte sedda helt enkelt. Och det är inte meningen. Och den tredje saken. Som kanske har med den första att göra egentligen. Men tittar man på ordet splittring så hittar man Judas brev. Judas brev. Judas brev. Judas brev. Och det står det i 19 versen i Judas brev så här. Vi kan läsa från 17 versen. Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er, i den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds ande. Judas brev kanske är svårt att hitta, det ligger precis innan uppenbarelseboken, näst sista boken i Nya testamentet. Jag kan vänta riktigt när jag hittar den. Jag läser om från vers 18. De sa till er, i den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds ande. Men ni, mina älskare, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be er en helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Jag kan stanna där. Här talas om en del människor som vållar splittring, som är oandliga och som inte har Guds ande. Det handlar om människor som inte är frälsta. Alltså. Som på något sätt vållar splittring i församlingen. Hur kan det gå till? Ja, jag kom faktiskt att tänka på en händelse som var ganska otäck som jag var med om en gång. I Lindesberg hade vi ett café, LP. Det var ju utåtriktat för missbrukare. Och vi hade fått riktigt bra fart på det. Det kom en hel del människor. Det var jätteroligt. Men vid ett tillfälle så kommer det dit en person som börjar klaga på att de sånger vi sjöng, för vi hade den här gamla sångbok med gamla härliga läsa sånger och sånt där. Vi har klagat på att de tyckte att våran musik var så omodern. Det här började vi ändra på. Det var en människa som inte var troende som sa det här. Det märkliga var att när han hade gått därifrån, då blev det faktiskt bråk om det här. Mellan mig och den andra som jobbade där på kaféet. Så att den här personen som kom dit och klagade på vår musikstil lyckades alltså så split mellan oss där. Vi löste det där sen. Men det var så otäckt, va? För att helt plötsligt så kom vi i luren på varandra kring det här då. Vilken typ av musik vi skulle ha på kaféet då, va? Hur ska vi kunna jobba tillsammans då? Det går ju inte, va? Förstår ni, va? Så människor kan komma utifrån och säga saker, påstå saker som gör att församlingsmedlemmarna vänds mot varandra. Om man inte är vaksam då. Det gäller liksom att se det här när det kommer utifrån. Så att man kan säga, men hallå, vänta nu. Det här är människor som inte är frälst. Vem är det vi ska lyssna på? Det är Jesus. Ja. Församlingens enhet, jätteviktigt. Vi behöver hålla ihop. Och vi ska komma ihåg det. Vi är ett i Jesus. Sen behöver vi jobba på att bevara den andliga enheten. Men vi är inte satt att producera den. Men genom att vi ständigt återvänder till vad Bibeln säger. Vi älskar varandra. Vi har frid med varandra. Vi är vaksamma på vad som händer runt omkring. Så kan vi få bevara den här enheten som Jesus faktiskt fick som bönesvaret. Någon som vill fråga någonting? Eller säga emot? Eller kommentera någonting?
Nej, vi säger amen.
Vad säger du?
Jag säger amen.
Du säger amen. Ja, vi ber en liten stund.